Protesterna mot rasistiskt motiverat polisvåld möttes på flera håll med federala styrkor och tungt beväpnad polis under sommaren. Många har reagerat på skillnaderna i respons mot Black Lives Matter-demonstrationerna och på reaktionen mot stormningen av Kapitolium. För många Black Lives Matter-aktivister har de senaste händelserna inneburit nya, också lokala konfrontationer. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
No one can tell me that if had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol.
Nej, det var den tillträdande presidenten Joe Biden om polisens agerande vid Kapitolium den 6 januari. Om reaktionerna på vad som hände då, om stödet för Trump och om stödet för Black Lives Matter ska vi prata med DNs korrespondent i USA, Karin Eriksson. Välkommen!
Tack så mycket!
Du, den 6 januari, det var en 8-10 000 personer som hade samlats då när Kapitolium sedan stormades. Det var en blandning av Trump-anhängare från hela USA och en del högerextrema grupper med välkänt våldskapital. Två av dem som var där demonstrerade till stöd för Trump den här dagen kom från en liten stad i Virginia. De var poliser och hade tidigare visat sitt stöd åt en lokal Black Lives Matter-rörelse. Karin, de här poliserna, vad gjorde de i Washington?
De var ju där för att demonstrera för vad de uppfattade, eller mot vad de uppfattade som ett riggat val. Och sen vet vi att de var inne på Kapitolium därför att de tog en selfie helt enkelt framför en staty där de står och pekar finger. Det är fortfarande oklart, ska man säga, när de kom in på Kapitolium. De hävdar själva att det var efter själva upploppet, men de stod där i alla fall och pekade finger och gjorde gester.
Mm. Den här staden Rocky Mount som de kommer ifrån, vad är det för en plats?
Det är en liten ort i södra Virginia, den delstat som ligger närmast Washington, eller en delstat som omger Washington DC. Mycket lantlig, väldigt söt faktiskt. Det finns ju ganska mycket trist landsbygd i USA, men det här tillhör det riktigt, riktigt söta landet. Men det är också en ja, ganska långt ifrån maktens centrum kan man säga att man känner. Det tar ungefär 4 timmar att resa dit.
Du har ju skrivit ett reportage därifrån och om hur Black Lives Matter startade där. Du träffade bland annat en kvinna som heter Bridget Craighead som är frisör. Hur kom det sig att hon engagerade sig i den här rörelsen?
Det hände sig i slutet av maj, början av juni förra året efter George Floyds död vid ett polisingripande i Minneapolis. Då bröt ju landsomfattande protester mot rasism och polisbrutalitet ut och hon följde dem och så såg hon att några i en ort ganska nära höll en manifestation. Hon blev väldigt rörd och så tänkte hon att men det här borde vi också göra. Och så kontaktade hon någon släkting och någon kompis och skrev lite på Facebook och så satte det igång.
Mm. Och hur blev de bemötta då lokalt i sin stad och i den trakt de bor?
Det var väldigt mycket både och, tror jag. Till den första manifestationen kom över 100 personer. De flesta av som kom då var faktiskt vita. Det säger Bridget att familjemedlemmar och andra i byn av den svarta befolkningen tvekade i början och tyckte inte det var värt att dyka upp. Och sen kom de så småningom. Det har funnits mycket, många som har manifesterat stöd. Men det har också varit så att de har liksom fått vänja sig vid nedsättande kommentarer, gester och ibland så står det män med vapen på distans och kollar in deras möten då. Det var framförallt under sommaren som de hade ett antal möten för att då de protesterade. Det är så i den här lilla staden eller byn så finns det ett tingshus. Utanför tingshuset står det en staty och den ska hedra soldaterna som var med i kriget, inbördeskriget på 1860-talet för sydstaterna som slogs för slaveriet. Och den här statyn vill ju aktivisterna få bort såklart.
Just det. Ja, och när Bridget Craighead fick se bilder från vad som hände vid Kapitolium så fick hon också syn på en bild av poliserna som vi precis pratade om, som hon ju kände där, eftersom de hade bevakat Black Lives Matter-protesterna i somras där hon var med och upplevde då att de fick fin kontakt. Nu såg hon att de gav sitt stöd för Trump.
When they came You know, they were making me feel that, you know, they support us. We thought they were, we called them family at one point. And, you know, just now I'm thinking about everything. I feel like they were there to only do it one job and to make sure that we didn't get out of line, to make sure that we didn't do what they did on Wednesday. I honestly feel that when I look at this picture, because if we would have did that, oh, we would have been shut down a long time ago.
Karin, vad är det hon kommenterar här?
Ja, det är ju att hon har fått den här bilden av polismännen som står inne på Kapitolium. Och de här polismännen, de var i tjänst under BLM-manifestationerna i Rocky Mount. Och de var där, och hon uppfattade ju då förra sommaren att de var stöttande och glada. Att de var med och dansade och höll i skyltar och att de hade en jättefin kontakt. Och som hon säger, hon kallar dem för sin familj. Och nu vet hon att de var inne på en plats där det rörde sig högerextremister, som människor från Proud Boys och QAnon. Det är klart att det går inte alls ihop med hennes kamp mot rasismen, och hon känner sig väldigt, väldigt sviken.
Mm. Men de var ju inte i tjänst då, ska man kanske säga också. De åkte dit som privatpersoner, eller hur?
De åkte dit som privatpersoner, och det är också ett av deras argument. Det andra som vi nämnde tidigare då, att de säger att de var inte där under själva stormningen, men de säger också att vi var där som privatpersoner. Och deras anhängare säger att de hade också tid att, de har också rätt att yttra sig. De har också rätt att delta i möten.
Vad har hänt med de här poliserna sen dess? För att det var ju inte någon fredlig manifestation det som hände. Det var ju har ju beskrivits som ett kuppförsök som var väldigt våldsamt med flera döda.
Ja, det som hände när Bridget hade fått den här bilden, Bridget Craighead, det var att hon la ut den på Facebook, och sen tog allting fart och hörde tidningar av sig. Och det togs ett snabbt beslut om att de här männen skulle stängas av från sina tjänster. Och nu kom också beskedet att de är misstänkta, att det väntar en rättsprocess för att de var där.
Mm. Vi ska alldeles strax tala mer om Black Lives Matter och om reaktionerna på stormningen av Kapitolium. Ja, vi talar om stormningen av Kapitolium i Washington och poliskåren och Black Lives Matter och skillnaderna i reaktioner. Du Karin, vad vet man om poliskåren och om vad poliserna som var vid Kapitolium, var de själva står och vad de tyckte om vad som hände där?
Mm, nu talar vi om de som var i tjänst då, inte bara de civila polismännen. Det är klart att det är en fråga som det inte bara finns ett svar på. Vad vi vet, jag tror vi kan säga ganska säkert att de var alldeles underbemannade. De var alldeles för få för att stå emot den här folkmassan. Vi vet att det har funnits poliser som då ska ha poserat med demonstranterna. Eller det finns också uppgifter om hur de bara släppte in dem i Kapitolium. Men vi vet också att det fanns poliser som jagades, klämdes, misshandlades, en polis dog. Så att de var ju i väldigt hög grad också offer för det som hände, och alldeles för få för att stå emot.
Jag tänker att de var också, alltså polisen i Washington har ju varit väldigt van i protester under år och månader och år. Och det här var ju Capitol Police framför allt, men DC's Metropolitan Police har ju fått mycket beröm också. De hör till, tror jag, USA:s skickligaste på just deeskalering och försöka tona ner och bråk och sådär. Det skiljer sig ju väldigt mycket i USA vad poliser har för utbildning. Om man jämför med hur polisen agerade mot Black Lives Matter-protester runt om på andra håll i USA, så kan jag tänka mig att det var nog väldigt stora skillnader. Och som du beskriver, många av dem som var på Kapitolium var ju också väldigt trängda. Det kanske var svårt för dem att göra annat än vad de gjorde, eller?
Ja, nej, men jag tycker att när de bilder och de filmer man ser, så finns ju fruktansvärda scener. Och vi ser ju också poliser som blir hjältar. En polis i Tony Svart som avleder en stor grupp av i den här mobben och får dem att springa åt ett annat håll genom att han låtsas som om någonting händer där borta och får dem med sig. Så att det finns ju absolut inte så att man bara kan säga att poliserna på plats misskötte sitt jobb. Men det är ju väldigt stora skillnader, till och med i Washington. Det du säger om poliskåren där, absolut. Men det finns ju tillfällen, det fanns tillfällen förra sommaren, i början av förra sommaren när poliser var med och rensade gatorna i Washington på ett oerhört brutalt sätt i samband med Black Lives Matter. För att Donald Trump skulle kunna få ett fototillfälle vid en kyrka nära Vita huset. Mm. Och många ser ju, precis som du beskriver där, många ser ju den här enorma kontrasten i hur de blir bemötta. Och det är ju, så det är ju där, den stora gåtan, och det tycker jag fortfarande är en gåta, är ju varför de var så få. Man förväntar ju sig att när den här, när de här demonstranterna rusar mot Kapitolium, då ska alla andra, då ska nationalgardet kliva in, då ska alla andra styrkor komma. Och så är det ingen där, det är ofattbart.
Det är ju en ledarskapsfråga verkligen. Och det pågår ju nu utredningar om både de som deltog vid den här stormningen och om hur det här har skötts. Både om polisen och misstagen om förbereda sig vad som hände. Och många pekar precis som du säger på att reaktionerna var väldigt mycket tuffare mot Black Lives Matter. Men man kan ju också fråga sig varför man ska vara förvånad över det. Och då, det gör ju också en person som du har träffat som heter Penny Blue. Hon säger så här.
Everybody continues to act like they're so surprised. People were surprised when Donald Trump won the Republican primary. People were surprised when he won the election. People were surprised when he came down the steps in the escalator in New York and talked the way he did. People are surprised with his speech. I don't understand the surprise. This country has always been about power and cheap labor and how they can work people and keep people divided so that certain people can stay in power.
Det är verkligen en luttrad kvinna man hör här. Hur kan någon vara förvånad över detta?
Ja, hon använder också ordet blacklash som leker med svart och bakslag och säger att det här är så typiskt. Man ska komma ihåg att den här dagen började med beskedet från Georgia att den svarta baptistpastorn Raphael Warnock hade vunnit, säkrat sin plats i senatsvalet, skulle bli den första svarta senatorn från Georgia. Så att det började ju med en framgång för medborgarrättsrörelsen som jobbat mycket konsekvent just där med att stärka rösträtten. Och det är möjligt att, det tror jag i alla fall Bridget Craighead, vår huvudperson, att i det här reportaget, att det här triggade folkmassan utanför Kapitolium extra. Så att allting, det är ju pendelrörelse fram och tillbaka många gånger.
Mm. De här aktivisterna inom Black Lives Matter som du har träffat och andra du har pratat med, förbereder de sig på hårdare motsättningar nu? Jag tänker bland annat på det som du beskriver, som hände vid den presskonferens som du beskriver i ditt reportage. Kommer det att bli tuffare konfrontationer nu?
Mm, det som händer är ju att det pågår ett möte då i det lilla kommunhuset eller City Town Council i Rocky Mount, och så kommer Black Lives Matter dit och försöker hålla en pressträff, men där är också andra personer som vill manifestera sitt stöd till polismännen. Och det här blir en oerhört laddad situation. Och man ser hur den här vreden på Kapitolium har gått som i svallvågor ut över USA. Och så bara den här kvällen, så det får så många sammanbrott och så många förtvivlade och desperata ögonblick när folk bara står och skriker på varann. Och sen finns det ögonblick när de upprättar en dialog som blir ganska fin. Och det där böljar fram och tillbaka. Och det är otroligt svårt att säga vilken väg det ska gå. Bridget Craighead går från den här kvällen och säger att ja, men vi fick mycket sagt allihop och det kan ha planterats ett frö och kanske kan någonting växa där ur. Men sen säger hon också att hon ska åka och skaffa ett vapen eftersom hon känner sig hotad.
Mm. Vem känner hon sig hotad då?
Hon känner sig hotad av de som är mot Black Lives Matter, som samma krafter som stormade Kapitolium.
Mm. I Rocky Mount handlade det just om den här statyn av en soldat utanför tingshuset som var ditsatt för att hedra då de som stred för sydstaterna under kriget. Hur gick det med den där? Är den kvar där eller är den på museum?
Nej, den är fortfarande kvar. Vi var och tittade på den. Den står där den står, hög, vit, sockel och många namn. Och nu kommer nog all uppmärksamhet i Rocky Mount den närmaste tiden kommer att handla om hanteringen av de här två polismännen och vad polisledningen visste. Så jag tror statyn lär nog få stå kvar ett tag till.
Mm.
Däremot har de faktiskt gjort sig av med sydstatsflaggan inne i skolan. Den får man inte gå omkring med längre.
Nej. Mycket tyder ju på att det kan bli oroligheter inför installationen och efter. Även långt efter, om det är så att det blir så mycket poliser kring installationen att det inte finns några möjligheter, så är det många som tror att de här rörelserna kan orsaka problem under lång tid framöver. Bridget Craighead, vad planerar hon att göra för att fira då, antar jag, att Biden blir president och framöver? Hur ser hennes egna framtidsplaner ut?
Jag tror hon kommer göra precis det hon gjorde varje gång under alla skeenden, som allt som hände i Washington. Varje gång jag frågade, men vad gjorde du då? Så sa hon, men jag stod och klippte, I was doing hair, jag höll på med och klippte mina kunder. Hon står i försörjarsalongen hela tiden och följer allting på sin mobil. Det är den otroliga, men hon är också orolig. Det är ju många som är för vad som ska hända i samband med installationen. Nu ska jag säga att det knattrar ju helikoptrar här i Washington hela tiden nu. Det är jättemycket avspärrningar, så det är mycket möjligt att det inte är här som man ska vara som mest orolig just den dagen i alla fall.
Nej, och inte just nu kanske. Tack ska du ha, Karin, för att du var med idag. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Biomedia. Jag heter Sanna Thorén Björling.